En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Men då kan vi väl hälsa varmt välkomna till Sillypodden. Det är torsdag. Känner att vi behövde få in ett extra avsnitt här den här veckan efter att ändå avhandlat en del med Pontus Wernbloom tidigare i veckan, men också, det var väl två dagar sedan när jag tänker efter, och ändå har fortfarande mycket mer att just prata om, för det börjar röra på sig på allvar. Det är mycket som händer, det finns mycket som fortfarande ska hända, det finns stora namn som är i rullning, det finns klubbar som har uppenbara brister de behöver åtgärda och så vidare och så vidare. Jag, Makoto Asara, sitter i alla fall här idag med David Nilsson. Varmt välkommen tillbaka in i Sillypoddvärmen.
Tack så mycket.
Vad känner du om det senaste som hänt och hur det rullar på just nu?
Jag har ju precis varit på en veckas semester, så jag är väl egentligen den som är allra minst insatt av alla. Jag har liksom legat på en grekisk strand utan internet.
Men, har du inte internet i Grekland?
Jo, men just där jag var så var uppkopplingen riktigt dålig, så det blev liksom en så här ofrivillig mobilpaus. Men jag ska nog kunna göra mitt bästa ändå. Alltså lite grann har man ju kunnat hänga med. Nu för tiden har man ju wifi på planet hem.
Det var häftigt. Det är inte alla plan som har.
Nej.
Ska sägas. Utan att fastna för långt. Där de däremot hade i USA i somras. Som var så här, det här måste vi ha på europeiska flyg också. Live-tv. Ja. På flyget. Och det passade väldigt bra när det var ett fotbolls-VM, kan jag säga.
Ja, exakt. Sämre när det är Dr. Phil-repriser.
Ja, någonting är det i alla fall. Det är bättre än inget, eller på att säga. Nej, men det var typ 4 minuters fördröjning. Mm. Kanske på livesändningen uppe i luften. Men man kunde se matcher.
Ja, det är inte illa.
Nej, det var faktiskt helt okej. Det får ändå ge de amerikanska bolagen lite annat att åka inrikesflyg där borta än vad det är att åka inom europeiska flyg. Men det känns som man är med in i sån form av, vad heter det, boskapstransport ibland, liksom packade som sillar. Nej, vi ska inte fastna i att diskutera flyg och dylikt. Jag tycker vi faktiskt börjar i det som hände igår. Jag vet inte om du hann ta dig tillbaka från den grekiska isoleringen i tid nog för att se på Paris Saint-Germain ta sig an Aston Villa. För nu är ju faktiskt tävlingssäsongen igångsparkad på riktigt. Europeiska superkuppen, PSG vinner med 2-1. Kanske inte så överraskande. Men Brian Maggio i Aston Villa, den här 17-åriga killen de har hittat, som de värvade i vintras, inte lyckats registrera, tagit hela situationen till kas och sen fått igenom det förra veckan. Han gör sin tävlingsdebut. Alltså han behandlar liksom William Pacho som en trasdocka. Pacho bara flyger runt honom. Det är helt otroligt.
Mm. Nej, jag var faktiskt uppe i luften när matchen spelades.
Och, utan då?
Ja. Exakt, vi hade inte live-tvn, tyvärr. Men jag har hunnit se lite highlights i alla fall. Och som du säger, alltså, det är ju otroligt imponerande att se den insatsen.
Ja, alltså, ja, men sättet så här. Till en början i den här matchen så här, det ser ut precis som man förväntar sig att... Eller det började som förra säsongen sluta. Kvicha Kvaratskhelia gör vad han vill. Bara går runt och bara... Han har vilat upp sig. Han fick inte spela något VM med sitt Georgien. Och alltså, var helt galen första kvarten. Och då tänker man, det här kan ju bli riktigt rejält över det. För när man tittar på Villa startelva känner man, okej, det här är inte ett lag som är färdigt inför nästa säsong. Men till exempel då den här Maggio, 17 år på topp. Men det är ett sånt liksom praktexempel, liksom fysfenomen på ett sätt som... Jag tror inte man har sett det på väldigt länge, någon som är i den åldern och går in och liksom... Alltså, William Pacho flyger som en vante. Mm. Det är en liksom riktigt bra, fysiskt stark back vi pratar om.
Ja, nej, det som man kommer att tänka på direkt är väl Lukaku när han var 16.
Exakt.
I Anderlecht.
Nej, men det är den känslan.
Du tänker att han är som ett nyförvärv helt enkelt.
Almost like a new signing.
Ja,
jo, han är ju en new signing från hans första match och han inte fick reggas första halvåret. Han är ju bara med typ 5 A-lagsmatcher i Metz i Frankrike då, innan innan han flyttade. Och anledningen till att det var strul med det här är ju att han har bytt och representerar England på pappret och är född i England, men han representerade Luxemburgs landslag både på A-landslagsnivå och ungdomslandslagsnivå. 3 A-landskamper tror jag det är, men det är inte någon som låser honom på något vis.
Det känns märkligt att spela dem.
Jo, men han var en ung kille som är i Metz. Alla som är i Metz spelar väl i Luxemburgs landslag mer eller mindre. Alla de här Vincent Till och det här gänget, de följer AIK minst kanske.
Ja, men han borde ju ha någon rådgivare som ändå har koll på att det här skulle kunna ställa till några problem framöver liksom.
Ja, men jag tror nog inte kanske tanken var att han skulle dra innan han är 18. Om han hade blivit 18 hade det inte varit något problem.
Nej, förvisso.
Problemet är att Villa ville ha honom, då ansågs liksom FIFA att det här är en utländsk tonåring. Ni får inte plocka honom för han fyller 18. Och då blir det plötsligt januari 2027 den tidigaste de hade fått regga honom. Villa tog alltså det här till idrottens skiljedomstol till CAS då, för att överklaga beslutet. Och medan de höll på med den överklagan så började ju Maggio spela träningsmatcher här under sommaren och imponerade jättemycket då också. Överklagan gick igenom, han kliver ut i en supercupfinal och ja, mobbar William Pacho. Jag är otroligt spänd på, hoppas verkligen att Unai Emery vågar spela den här killen mycket och rikligt i Premier League-säsongen som kommer, för då har de hittat en riktigt, riktigt kul. Det är länge sedan man blev så frälst av en ny talang av att se första gången i en match och känna att det här är någon man vill se spela fotboll igen snart.
Mm.
Det var där PSG vann, kan vi ju säga också. Desiree Doué gjorde ett mål där också. Av någon anledning så är alla PSG-spelare tillbaka bara efter VM.
Ja, de behöver ingen efter VM-vila dem.
Akliouche värvades ju in, han är officiellt klar och han har ju inte gjort en träning. Han var rakt in i startelvan, det var inga konstigheter. Kvaratskhelia har ju vilat, men Doué, Dembélé, alla de här spelar ju någon halvlek var liksom.
Mm.
Och det säger en del om, ja, för Villa har ju fortfarande några som saknas och också sålt en del spelare, Morgan Rogers och annat. Så att, Nicolas Jackson tittar de på nu, märker det som, Villa.
Ja, det känns som att det dyker upp klubbar som är intresserade av honom, alltså jämnt och ständigt i varenda fönster, eftersom att klubbarna som han är i vill aldrig ha kvar honom. Och jag är ju en Nicolas Jackson-skeptiker. Jag kommer ihåg när han hade den där säsongen i Villarreal.
Mm.
Och siffrorna var ju jättebra. Men de boostades ju av att han gjorde typ 8 på de 4 sista. Och hade bränt liksom enormt mycket hela säsongen igenom. En jättefrustrerande spelare att se på. Men det kändes som att ja, de gjorda målen gjorde att han fick en stor flytt. Och det är ju så med spelare att om man väl har gjort en stor flytt är det ett riktigt stort lag, då kommer man alltid ha massa räddningsplankor. Och det är ju också mycket snack om Nicolas Jackson på ja, men Twitter och så vidare, bland folk som är riktiga statistiknördar som säger att hans underliggande siffror är otroliga. Han är en av de mest liksom mest framstående spelarna, men jag ser det inte.
Ja, men det finns ju vissa så här spelare som verkligen är bara, när poletten väl trillar ner så kommer det göra en otroligt stor skillnad. Att de plötsligt går från att vara frustrerande till världsledande.
Mm.
Vinicius Junior var en sån en gång i tiden när Carlo Ancelotti fick honom att lära honom skjuta. Så här, i en liksom mer lokal kontext. August Priske när han slog igenom i Djurgården. Som plötsligt bara går från meme-spelare till att vara, oj, det här är ju en liksom 100 miljoner kronor spelare med kvaliteten han har. Så att det där, det är så lite som krävs för en liksom forward eller en offensiv spelare för att det bara ska börja lossna, att någonting prickar, du får det självförtroende, du får målet du behöver, du får sätta nästa mål och nästa mål och sen kan det bara rinna på. Så att det, om Nico Jackson får det flowet, då kan han ju såklart bli en fantastisk spelare. Det är ju därför som folk ser potentialen i honom. Mm. Man ser liksom råämnet, talangen finns där. Det är därför, om vi återigen går till en allsvensk kontext, det är därför Roxon Yeboah köps av Osasuna från ingenstans nu, fast han har gjort misstag i liksom allsvensk kontext. För de ser vilket extrem talang det är. Och i rätt miljö, med rätt utveckling, ja, jag sa det här innan vi gick in och spelade in, att jag tror ju att IFK Göteborg i framtiden kommer att få de där 100 miljonerna från den vidareförsäljningsklausulen.
Mm.
Jag tror att alla säger, snyggt jobbat att lyckas sälja honom för 30 miljoner. Jag tror att de har sålt honom för 130.
Ja.
Det räcker med två bra säsonger och säsonger så kommer en Premier League-klubb gå in, puff, så underliggande siffror.
Precis, ja, men för vi pratade ju senast jag var med också om de här spanska utköpsklausulerna som finns i 99% av fallen och att man ofta sätter dem på en sån här löjlig 2 miljarder euro-nivå för att bud inte ska komma. Men här gör ju Osasuna det smart att sätta den på en mer rimlig nivå, 30 miljoner euro. Och som du säger, om man gör en, två bra säsonger, när den summan ligger liksom så som den ligger, den är inte liksom 70 miljoner euro, det är 30, så kan de säga, ja men då är det 30 eller ingenting. Så därför håller jag med om det du säger, att för Göteborg har ju en, ja, en vidareförsäljningsklausul på 30%. Ja. Så då, ja, då blir det ju 100 till om han säljs för den klausulen, vilket inte alls är omöjligt om han bara träffar rätt i Osasuna.
Alltså han måste träffa 3 plus nivå.
Ja.
Men den åldern och de kvaliteterna och egenskaperna, han måste träffa på 3 plus nivå, så kommer någon klubb gå in och köpa på potential. Absolut att han är 22 nu, då kommer han vara 24. Men det är en liksom rollspelare som de är redo att betala en sån slant för. Det är helt övertygad om. Och så här, om det finns ju inte att de säljer honom för lägre än det om man inte helt misslyckas.
Nej,
då kan man ändå bara lånas ut och annat liksom till typ segundan. Så nej, det är spännande försäljning tycker jag. Jag tycker det är en spelare som tycker har oerhört potential. Det ska bli kul att se. Det är kul att se La Liga-klubbarna börjat ge sig in i den svenska marknaden lite också. Vi har ju Robbie Jor som har presenterat för Sevilla med nian på ryggen. Och där kan vi också lägga till, det där är en rejäl investering för att vara Sevilla.
Ja, verkligen ett Sevilla som liksom har stått på ruinens brant de senaste 5 åren och varit nära både att åka ur och gå i konkurs. Så att de investerar de pengarna i Robbie Jor, det är ju verkligen inte en, ja, vi får se lite vad vi får. Det här är ju, det är han som ska vara nummer ett. Han ska göra våra mål.
Ja, han har fått nian, ska göra målen. Det är en extremt betydande investering. Och det tror jag att det är många som inte tänker. De tänker, men Sevilla, de har väl råd att slänga ut en 100 miljoner. Nej, har de inte. Det här är en jättevärvning för dem.
Mm.
Och det är ju intressant att man väljer att gå då på det allsvenska spåret, plocka en sån jättevärvning från Sirius. Så det ska ju bli kul att se vad Jor kan göra. Eller jag tror han kommer passa ganska bra för dem faktiskt.
Ja, jag tror att han kan göra det jättebra där faktiskt.
Mm. Undrar vad Sirius har vidareförsäljning. Det hade varit kul att veta, för den kan nog, den kan vara ganska bra att ha ifall det går bra där. Vi tar oss till England. Där har vi ett Chelsea som vi kommer studsa tillbaka ganska snabbt i Spanien nu direkt. Jag har sett att det var någon här som kommenterade och var super, vi pratar för mycket Spanien. Ja, nu har vi pratat för mycket England liksom 13 år i den här podden. Låt mig styra ett tag. Låt mig vara i Spanien ett tag. Vi kommer vara i England jättemycket också, det kan jag lova. Men någon som har flyttat till England, det är ju Pep Chavarria. Från Rayo till Chelsea. Han ska ersätta Marc Cucurella. Du som ändå har sett en del Rayo, David. Hur bra är han? Alltså han är 28 år gammal. Det är ändå liksom anmärkningsvärt att gå på den profilen.
Ja, precis. Ja, men han är ju en late bloomer. Mm. Vilket är älskvärt bara i sig. Det var ju bara några år sedan som han spelade i tredje divisionen. Var helt inställd på att ha en semiprofessionell karriär. Sen blev det lite ytterbackskris och han fick chansen i La Liga. Och tog den ju verkligen. Jag nämnde ju här för någon månad sedan att jag tycker att Rayo har La Ligas bästa ytterbackspar. Han har ju varit en del av det. Och jag tycker att det är en jättebra värvning av Chelsea. Han är ju inte dyr heller.
Nej.
Överhuvudtaget. Under 200 miljoner svenska. Men är en väldigt bolltrygg, snabb ytterback som liksom kan täcka hela sin kant. Inte så mycket det här moderna inverterad. Utan mer en klassisk bra ytterback som både är vän med bollen men även försvarar väldigt bra. Liksom uthållig, löpstark. Kommer kunna bidra direkt.
Ja, de behövde ju en på vänsterkanten och där har de ju liksom, man kan ju flytta ut Jorel Hato och spela där, de kan flytta Palestra till olika kanter som plockat in från Atalanta. Så att nu har de ju byggt upp en ganska bra kull av yttrar och wingbacks. Quenda som har kommit in också som är jättespännande till exempel. Så att jag tror att det kan bli något kul för Chelsea nästa säsong. Men en av deras största stjärnor och en av deras mest betydande investeringar de har gjort sedan Todd Bowley klev in i bilden i och Blue Corp och gänget, det är ju Enzo Fernandez. Och Enzo Fernandez har ryktats bort. Inte bara för att han är persona non grata på engelsk mark efter att ha firat lite glatt där när Argentina och England möttes i VM, utan också för att ja, han verkar vilja bort, han verkar vilja hitta på något nytt, han verkar ha ambition. Real Madrid var intresserade, det har väl svalnat ganska rejält, och nu är det snarare snack om Manchester City. Uppenbara kopplingen där, Enzo Maresca som inte orkar scouta, så han börjar leta efter Pedro Neto och Enzo Fernandez och hans gamla vapendragare och kumpaner från tiden i London. Chelsea verkar inte vara helt stängda för att sälja, men de har en saftig prislapp, och enligt The Athletic ska de då satt en deadline 5 p.m. UK time, ja det blir ju alltså 18.00 där på fredag kväll svensk tid. Då måste det ha kommit in ett bud på minst 120 miljoner pund för att de ska släppa Enzo Fernandez till City eller någon annan klubb. Rimligt agerat av Chelsea, som inte vill hamna i något läge där de behöver stressa in och ersätta eller annat. De ger sig själva tid. Prislappen i dagens marknad när en annan Premier League-klubb kommer att knacka på dörren, ingenting att diskutera tycker jag. Han har ju långt kontrakt. Så att...
Ja, då Chelsea-spelare brukar ju ha det.
Mm.
Nej, men som du säger, jag tycker att det är jätterimligt agerat av Chelsea, och något som man, eller jag i alla fall, liksom verkligen tycker det är roligt när det händer, att de sätter en så tydlig deadline, just för att det här ska inte bli utdraget, det här ska dels inte påverka liksom stämningen i laget med massa rykten, och det här med att, ja, vi är öppna för att sälja, men då ska det vara på våra premisser och vi ska ha gott om tid att ersätta, man ska veta exakt vad som gäller, det här är på våra premisser. Och det känns ju lite typiskt amerikanskt, liksom att det styrs som ett företag. Känns ju som att det spelar in här, att det här är inte den mest klassiska fotbollsåtgärden kanske, utan mer det amerikanska business mindsetet som kickar in. Och ja, det är väl jätterimligt att bara säga, ja, ni får köpa, men det här är priset, och gör det innan det här. Det är upp till er att bestämma er.
Sen är ju frågan om det funkar. För att, vad var det? Var det 31 juli som Julian Alvarez deadline var?
Ja,
den situationen har inte helt löst sen. Nu tror jag han blir kvar ändå, men ja.
Precis, men den var ju också en deadline från andra hållet. Så det var ju konstigt.
Just det, det var ju en deadline.
Det här är vårt bud. Det räcker till det. Ja, men vi säger nej till det nu direkt. Ja, fast det gäller fram till nu.
Ja, vi har gett ett bud som ni får acceptera innan 31. Så att vi kan gå vidare med. Ja, det är i och för sig sant att det är åt andra hållet. City då, vad ska de ha in Enzo Fernandez för, kan man tänka sig? Jo, det är för att de kanske vill förnya det mittfältet. Rodri är på väg bort. Det kan vi väl bara slå fast att det fortfarande är Barcelona då som är the frontrunner. De ska ha lagt ett andra bud som vill uppges och blivit nekat också. Jag tror de kommer hitta något i slut. Och göra den värvningen och ta den i mål.
Precis, de väntar väl på lite pengar för Ferran Torres från PSG.
Som också verkar bli av.
Precis, det känns ju som att det kan bli en liten rokad här. Trippeleffekt.
Ja, någon form av liksom
dominoeffekt.
Dominoeffekt är ordet vi letar efter, ja, precis.
Så att ja, men om Ferran Torres blir klar för PSG, så kanske Barca skyndar på lite med Rodri, och det möjliggör för City att värva Enzo Fernandez. Sen får man ju se om det här hinner ske innan 18.00 imorgon fredag då.
Ja, sen så är City också samtidigt och förhandlar om Ayoboadi från Lille. Sittande mittfältare, också ung, talangfull, slog igenom här i VM för Marocko som jag nämnt tidigare också. Det är ju en tydlig föryngring av mittfältet man gör där med att få in Elliot Anderson, Boadi. En så är bara 25 fortfarande, om det är han man också ska ha. Och det är dyrt mittfält de köper ihop,
får man säga.
Kan man ju säga, för det är ju över en miljard per gubbe här. Och sen ska de in tillsammans då och blir det här nya trion under en som Maresca, är väl tanken som man ser i huvudet. Och då undrar man kanske vad Tiani Reinders ska in i den här ekvationen. Han är på väg till Al-Qadsia i Saudiarabien. Jag förstår inte varför Tiani Reinders aktier bara har plummeted liksom på på en säsong med tanke på hur fruktansvärt bra han var i Milan innan han gick till City. Hur fruktansvärt bra han var i början i City i typ en, två matcher innan han blev petad av Guardiola och annat. Jag tycker ju att det är fortfarande en spelare värd att satsa på. Och jag tycker absolut att det inte är läge för honom att ta sitt pick och pack och börja bygga på liksom bankkontot i Al-Qadsia istället.
Nej, sen har ju värdet inte dykt om man ser till det rent ekonomiska eller övergångssummemässiga. Det snackas ju om lite drygt 65 miljoner pund, vilket alltså är ungefär 20 miljoner pund mer än vad City värvade honom för. Så på det sättet så har ju värdet på honom ökat. Sen är det såklart konstigt att det är Saudiarabien som det pratas om och att det inte är någon, ja, någon toppklubb som är intresserad. Sen kan jag ändå förstå att man kanske inte är intresserad av att lägga de pengarna på honom nu efter en svagare säsong. Han är ju inte så ung heller. Men ja, att han är öppen för att gå dit är ju överraskande.
Ja, sen får vi se hur mycket det är som bara förhandlingar mellan klubbar och sånt än så länge och vad det här landar i. Men Reinders, det senaste på honom är i alla fall att ja, det kan bli Al-Qadsia. Aubameyangs gamla klubb.
Men det brukar ju sällan gå så långt att, vilket det verkar i det här fallet, att liksom ett bud har lagts eller i alla fall är väldigt nära att läggas om man inte vet också att spelaren är redo att gå dit. Det är ju sällan ett bud läggs och accepteras och sen blir det ett nej från spelarens håll.
Nej, precis. De brukar ändå pejla läget först, men de verkar vara överens om en prislapp och runt drygt 60 miljoner euro, så de får väl tillbaka summan mer eller mindre för den försäljningen City då.
Ja, pund läste jag till och med.
Jag har sett 61 miljoner euro. Om vi tar Athletic så ser jag inte några summor här och nu, men ja, det är i alla fall, oavsett vad, Reinders då, som inte har sagt det är ett grönt ljus till Al-Qadsia, jag ska säga vad det verkar, men som du nämner så är det ju ändå så att om de ändå kommit så långt som att de är överens, så brukar det ju kunna bli av också. Det ska vara ett så här, att sen han är 28 redan också. Det är lätt att glömma det. Ja, vi får se om det är där han hamnar eller vad han gör. Men då är det ju då Reinders, Rodri ut från City, inne än så. Frågan om Chelsea ska göra något annat då, eller om de är nöjda som det är. De har ju också släppt André Santos för massa pengar. De har ju värvat Morgan Rogers, de har ganska bred trupp som det är, men också att det är potentiellt en mittfältare in ändå, om en som skulle försvinna. Det är därför de satt deadlinen också, för att hinna. Titta på marknaden, Adam Wharton till exempel. Skulle inte förvåna om de plötsligt gick för.
Nej, precis. Och få in ytterligare brittiskt i laget, det är väl lite som något som de har saknat liksom. När de har värvat vitt och brett, så behöver de ju fylla på den brittiska kvoten där också.
Wharton är också både Manchester United och Liverpool där och tittar. Båda de är väl också fortfarande inte klara med sin business det här fönstret. Vi kan väl ta oss till United där. De letar ju vänsterback också. De vill ha ytterligare en mittfältare. Det är väldigt tydligt på hur de agerar. Men de vill också ha in en vänsterback. Lewis Hall har han varit väldigt intresserad av från Newcastle. Newcastle dock av förklarliga skäl inte så sugna på att sälja. Efter att ha tappat Bruno Guimaraes, Sandro Tonali samt även Anthony Gordon under det här fönstret. Samtidigt ska Arsenal, som nu har ska försöka göra plats för liksom Bruno Guimaraes, som de har värvat in, har erbjudit bort Miles Lewis-Skelly till både Liverpool och till United och annat. Och Lewis-Skelly kan spela vänsterback, kan spela inne mitt. Det är ju en ganska bra spelare som det funkar ganska bra också, och som man förstår om United skulle gå för. Men de verkar ha Lewis Hall som sin prio fortfarande.
Ja, och om vi bara stannar ett ögonblick där vid Miles Lewis-Skelly, för det var en sak som faktiskt nådde mig där
I Grekland.
För det var ju en himla snårig historia, som man förstod det, som liksom förändrades timme för timme häromdagen. Där det först sades, ja, men just att Arsenal erbjudit honom till Manchester United och Chelsea, och att de, ja, men var väl semi-intresserade. Sen sades det att de inte var intresserade, och sen kom ju The Athletic med en lång explainer, som de brukar göra, där det liksom slogs fast att, nej, men han vill inte lämna. Han är liksom Arsenal-supporter sedan barnsben och skrev nytt kontrakt bara i fjol. Är fast besluten om att slåss om sin plats och liksom han startade ju Champions League-finalen och liksom har ju fått mer speltid på det centrala mittfält där han främst vill spela, även om han har varit mycket vänsterback också. Och sen skrev The Athletic också att Arsenal har inte alls erbjudit iväg honom till någon klubb. Mm. Han är inte någon som de vill sälja. Och United och Chelsea, ja, det här liksom, om han har erbjudits till någon så är det inte av Arsenal. Det är inte från honom, för han vill stanna. Så det är en riktig soppa det här som liksom utvecklade sig. Men som det ser ut nu så verkar det som att han ska stanna. För han vill inte lämna och Arsenal vill inte sälja.
Nej, och sen var det också tydligt här också i samband med träningsmatchen mot Como här. När hans namn ropades upp så jublades det extra högt. Han klappade om klubbmärket, visade att jag tänker inte gå någonstans. Så att, ja, nej, det var en väldigt rörig historia. Sen så är det väl där just att det kanske aldrig var aktuellt med United, men där i ryktesvängen var han.
Ja, och sen, han hade ju varit en jättebra värvning för dem.
Det hade.
Jag tycker han är en otrolig spelare som bara är 19 fortfarande, väl?
Ja.
Som jag tror kommer vara en av Englands liksom mest framstående de kommande 10 åren.
Ja, om man bara får speltiden och förtroendet, och det är väl det. Han verkar vara medveten eller liksom besluten att fortsätta kämpa för sin plats i alla fall i Arsenal, trots att det har blivit svårare konkurrens, framförallt på mittfältet med Gimaraj-värvningen. Sen får vi se om han fortfarande är ute efter någon ytterback eller vad Arsenal faktiskt kommer göra under slutspurten av det här fönstret. Ska de gå för en vänsterytter av hög nivå? Det pratade vi om alla möjliga tidigare här i veckan. Estric Konsa är fortfarande ett frågetecken där. Är det någon de ska lyckas värva loss från Aston Villa? Och så vidare. Så det blir väldigt spännande att se vad det landar i.
Mm.
Några som spelade träningsmatch igår också, det gjorde ju då Arsenal mot Como. Så vi både Adrian Ladd och Noel Törnqvist får chansen också dessutom. Det var ju Newcastle som förlorade mot Everton ganska rejält. Elanga tillbaka på plan 4 dagar efter han blev utbruten på vår. Det var skönt att se.
Ja,
verkligen. förvånad. Aha, är han i startelvan igen?
Okay.
Ja. Efter att Gaia... Det är ju den försäsongens vidrigaste tackling utan konkurrens. Men där har man ju också, jag fick ändå fått lite reaktioner efter att, och det får man be om ursäkt om det har framstått raljant när man pratar om Pierre-Emil Højbjergs nej till Newcastle. Och sen absolut, de har fått in Bazumana Touré, de har en liksom yngre approach i värvningarna och annat, och jag tycker ju att Jaisle är en väldigt spännande tränare. Sen råder det ingen tvekan om att det här är ett mardrömsfönster för dem. För det är extremt mycket kvalitet de har tappat. Det är väldigt svårt att veta exakt vad man får ut av dem nästa säsong. Jag tror inte de kommer åka ur, som vissa säger. Jag har väldigt svårt att säga att de ska åka ur, att det ska gå så långt. Men det är ju liksom lite oklart vad vi kan vänta oss av Newcastle. Det är mycket press som ligger på de här yngre förmågorna som man ändå har hämtat in här nu att göra någonting. Och de är absolut inte klara med sitt fönster heller. De ska ha in en ny mittfältare. Och där ryktas det bland annat om Lukas Bergvall, lite smått. Och Bergvall är också en sån som har spelat på försäsongen under Cherby nu. Det verkar ju liksom inte vara helt 100% att han drar, även om fått bud nekade hit och dit. Forrest som ligger och lurpassar i vassen även där, precis som han gjorde med Reinders. Och när jag slängde ut en Twitter-tråd här och bad er att hjälpa mig göra mitt eget jobb, det vill säga ett körschema, så var det någon som ville att vi skulle prata just Bergvall. Är det helt otänkbart att han ska vara kvar i Spurs och slåss för sin plats?
Alltså för, vad var det? 2 veckor sedan, 3 veckor sedan så kändes det ju som att det vilken dag som helst skulle bli klart med en flytt till Forest. Men sen har det ju verkligen tystnat mer och mer. Som säger, han ändå fått spela nu. De Serbi var ju väldigt tydlig där, ja, i samband med de här Forest-buden ungefär, att jag vill inte ha någon som inte verkligen vill vara här. Mm. Och det verkade ju som att Lukas Bergvall inte ville vara där. Så ja, kanske är det så att de har haft några diskussioner, pratat igenom saker och ting, och att han har ändrat inställning. Han har fått höra hur Deserbi ser på honom, hur klubben ser på honom. Men om jag skulle gissa tror jag ändå fortfarande att han kommer att lämna under sommarfönstret.
Ja, för speltid om inte annat, för det blir alltså Tonali, Matheus Fernandes in, det är ganska två tunga mittfältvärvningar på samma position som har kommit in. Jag har svårt att se att man ska liksom Archie Greya Bergvall och börja spela på andra positioner och grejer. Så att ja, för hans skull så kanske det finns en liksom logik i att ändå lämna och hitta någonstans där du får liksom mer orubbligt förtroende och speltid även när det är liksom tävlingsmatcher här längre fram i säsongen. Men det sagt, ska vi gå på lite frågor rakt av här tycker jag. Vi kan nämna det, Zion Suzuki verkar vara helt klar för PSG nu rapporteras det, och det är jag glad för i alla fall, med japansk landslagsmålvakt dit. Vi kan väl också nämna det att det är några anfallsess som vi har skeppat i Turkiet. Dusan Vlahovic landade i Istanbul för att skriva på för Besiktas igår. Så han är borta ur fri transfer spekulationer.
Där kan man ju också snacka om spelare vars liksom status och värde har störtdykt.
Ja, men han har gjort under flera säsonger.
Ja, absolut.
I Juventus. Ett Juventus där du inte har byggt värde på något vis liksom, du varit där. Lukaku, på tal om en annan som vars värde har sjunkit, han har gått i Fenerbahce. Eller är han presenterad? Troligt man är det. Ja, oklart. Fenerbahce i alla fall. Fenerbahce bound Romelu Lukaku. Och det kan vi väl föra till protokollet också innan vi då går på lite ytterligare frågor. Vilken målvakt som finns tillgänglig på marknaden tycker ni är bäst? Svilar, Karnesecki, Costa eller någon annan? Får vi en fråga här. Och ja, jag skulle säga Zion Suzuki tills han var på marknaden. Karnesecki tycker jag är en väldigt duktig målvakt.
Ja, jag hade ju också min i Ter Stegen, men han är ju inte heller på marknaden längre efter att Ajax till slut har gjort sommarens bästa värvning.
Du tror på riktigt att han kommer vara bra? Du och Kevin Bader som sitter fortfarande och jobbar liksom Ter Stegen aktierna ja, det, jag är skeptisk, men Ajax känns som lagom nivå.
Ja. Nej, men Karnesecki, absolut. Väldigt bra. Kul att han är från Rimini också.
Mm. Bara en sån sak. Victor undrar, talas det för lite om Citys misslyckade värvningar? Vi har Nico Gonzalez som inte får särskilt mycket förtroende, Reinders som är faktiskt Saudi, Savinho som knappt har spelat, Phillips som jag är Phillips, Marmouche som inte heller har imponerat. Ja, alltså... Ja, jag kan även tillägga Ait Nouri och Trafford. Trafford är en lyckad värvning, för de skeppar honom till Leeds för jättemycket pengar nu.
Ja, precis. Det är väl den dyraste målvakten typ någonsin, i alla fall inom Premier League.
Ja, inom Premier League. Alltså, glöm inte Kepa Arrizabalaga.
Ja, nej, just det.
Glöm sant. Inte Alisson.
Just det.
Så mycket betalade ju faktiskt inte Leeds för att plocka in James Trafford, som jag tycker är en jätteduktig målvakt. Jag tyckte det var synd om honom när de plockade in Donnarumma. För det var nog inte med när han valde City som sin nästa adress.
Nej, precis. Där hade det ju mer med tillfälligheter att göra än att liksom, värvningen i sig var misslyckad. Men för att liksom ta sig till frågan om det pratas för lite om det problemet eller vad man ska säga, eller anledningen till varför de inte stämplas som så misslyckade, är väl att City är väldigt bra på att få tillbaka pengarna, och då spelar det inte så stor roll, till exempel nu med Reinders, att de kommer fortfarande göra en hyfsat bra vinst på honom.
Mm.
Och i och med att City är City och har en så bred trupp och har så mycket pengar, så spelar det inte så stor roll om man värvar Reinders, det blir inte jättebra, nej, men då säljer vi honom utan att det har drabbat klubben sportsligt. Och så gör man samtidigt en ekonomisk vinst. Så på ett sätt så är ju det en lyckad värvning. Sen är det klart att man kan ifrågasätta liksom scoutingen och hur man integrerar nya spelare. Men många av dem som räknades upp nu också tycker jag är lite för tidigt att bedöma. Så det känns som att man har blivit så himla kortsiktig i fotbollsvärlden, att alla ska gå in och vara bäst direkt. Det tar ju ofta minst en halv säsong, liksom ofta en hel säsong, för spelare att komma in i det. Framförallt i en klubb där konkurrensen är så stor och så hög som i City, och liksom med en tränare som Guardiola som är som han är, som vill att spelarna ska agera på sättet som han vill. Alltså jag tycker att the jury's still out för flera av dem som nämndes.
Ja, sen är det så här, Guardiola har inte ett jättebra track record av värvningar. Det ska vi komma ihåg, det var ju inte som att han prickade rätt i latin i Barcelona förr i tiden heller. Han har gått bet på ganska mycket i värvningsväg. Dmytro Tchigirinskyj är min favorit när det kommer till Guardiola-värvningar genom åren. Nick Leibrat undrar, skulle Nico Williams kunna få en nytänning i Arsenal och bli vänsterytten som är laget komplett utköpt klausul mot 90 miljoner euro borde dessutom underlätta en eventuell affär? Ja, jag tycker alltså, så här, Nico Williams i Arsenal har vi pratat om förr.
Ja,
det är lätt
precis.
Att glömma honom för att vi pratade om honom så mycket förut. Men han är ju precis den typen av vänsterytter som skulle kunna vara någonting som verkligen så här, får Arsenal-fansen att drömma, som ligger på en nivå som de skulle kunna liksom värva in efter att de då gått bet på Vini.
Ja, men verkligen. Han hade ju... Det var ju otur för honom och synd för honom såklart att förra säsongen ja, liksom nästan helt förstördes av en ihängsen skada.
Mm.
Men vi såg ju säsongen dessförinnan vilken enorm höjd han har. Sen är ju frågan hur sugen han är på att lämna. Han hade ju alla möjligheter i världen att göra det. För två säsonger sedan valde att skriva på ett evighetslångt nytt avtal med sitt Atleti Club. Men ja, jag tror att han skulle göra det väldigt bra i Arsenal. Det snackas ju nu också om att Arsenal kan komma att sälja Martinelli, och han vore ju absolut en uppgradering på vänsterytterpositionen. Jag tycker han är jättebra, och så får man bara se om han lyckas komma tillbaka till den nivån, men han är ju fortfarande ung så det borde inte vara några problem.
Det känns nästan som att Iñaki måste tacka för sig.
Ja, för
det känns
att
som att storebrorsan lägger så här, men såklart du ska vara kvar i Atletic. Ja, det är sant.
Precis, han har lite för mycket inflytande kanske.
Ja, jag vet inte om det, jag får lite den känslan ibland att min Iñaki kanske valt de där skorna på hyllan, då flyr Nico. Då
ja, det är inte omöjligt.
Vi tar en fråga från Oskar Kisk, vår gamla medarbetare. Och såklart frågar han om Championships bästa värvning hittills under sommaren. Ja du, Oskar. Jag slänger in Kieran Trippier till Wolves då. Jag tror att det är så här trygg, pålitlig, bra spelare som kommer vara nyttig för dem när de ska ha liksom erfarenhet och sen kanske hitta några nya små portugiska talanger och annat som de ska försöka bygga upp någonting nytt med på Molina. Så att de har inte värvat så mycket portugisiska talanger i det här fönstret ändå väl. Raul Jiménez har de ju fått in på fri transfer från Fulham också. Raul Jiménez tillbaka. Det är erfarenhet, det är beprövad kvalitet som kommer in. Det tror jag kan göra dem väldigt gott faktiskt. I övrigt, ja, vad skulle man kunna lyfta för någonting i liksom championship-värvningsväg? Om vi har tidigare championship-klubbar, alltså de som har gått upp i Premier League här nu, ska man väl notera Hulls värvning av Nobel Mendy. Den känns ju spännande.
Verkligen. Ytterligare en Rayo-spelare som lämnar. Och han är ju betydligt yngre än Chavarria. Bara 21 eller 22. Jättestabil mittback som verkligen kommer att kunna gå in i Hull direkt tror jag och göra ett bra avtryck. Är liksom väldigt fysisk, stor och stark, bra på allt en mittback behöver vara bra på. Så det är en jättevärmning. Sen kan vi väl också nämna vad gäller Championship vår kollegas avslöjande här nyss att Mikkel Lärfugd.
Just det, Lincoln är ju ett Championship-lag.
Precis.
det är lätt att glömma vilka som är där.
Att den affären väntas bli officiell inom kort. Värd totalt 55 miljoner kronor.
Mm. Ja, han kommer ju vara jättenyttig i en championship-kontext också, den där 2 meters dansken. Det kan bli en dansk kamp om skytteliga titeln om vi ska slänga in August Priske i mixen igen också.
Mm.
Såg här också i då Twitter-flödet att Willie Lancashire till Borough nämns också, att han skulle kunna vara bra. Det är väl en spännande värvning att plocka in honom från Spurs som de har gjort. Vi har faktiskt inte så jättemycket tid kvar idag, för att snart ska jag ta mig till Tre Arena och där ska vi sända Conference League-kval ikväll. Hammarby mot Rakov, missa inte det. Om ni vill hellre se blåvitt så gör ni det också på Sportbladet. De möter Gent på bortaplan och ska försöka vända där. De två matcherna ser ni ju. All annan träningsfotboll och nu är det lite träningshockey och annat också för de som säljer vill titta på det. På sportbladet.se. Du ska bara skaka på huvudet där, ja. Nu drar det igång snart, vet du, SHL-säsongen.
Ja.
Orimligt taggade är vi som ni hör. Nej. Vi tackar nog för oss så för den här veckan och den här dagen, så får vi se vart vi hamnar sen. Vi Sillypodden kommer tillbaka i någon form nästa vecka och ja, ni som undrar, det kommer Premier League poddas också nästa vecka. Håll utkik i poddflödena. Så ska ni få se att bara för att Patrik Syk har tackat för sig så betyder inte det att vi lägger ner poddverksamheten, även om det såklart är ett jättetapp som vi måste hantera, men ja, Newcastle hanterar ju tapp här i full rulle och alltihopa också, så att
det ska väl bli poddredaktionen Sportbladets Newcastle.
Nej, alltså så här, vi var ju Patrik Syk-tappet är ju vad det är liksom, när den här liksom, rika radion kliver in och bara plockar våra nyckelspelare, så då jobbar man ju såklart lite i motvind här. Men kanske lite Aston Villa stuk då, att man får upp något nytt och spännande istället. Vad är vi? Aftonbladet Aston Villa. Kan vi vara där?
Ja, absolut.
Jag vet inte. Nej, det var en spontan liknelse. Vi nöjer oss så. Stort tack David, stort tack alla lyssnare och på återhörande.
Class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.